Det är lite speciellt att få en sån här beställningspredikan på ett visst tema. Det stör mig inte så mycket egentligen, för jag tycker att det är kul att predika om olika saker. Det som kanske stör dig lite grann är att det är två saker egentligen. Det ena är att jag gillar att läsa Bibeln, och det kanske du gör. För det är en väldigt lång berättelse på 40 versar. Och jag tycker man ska läsa bibeltexterna även i gudstjänster och inte bara liksom när man inte läser Bibeln hemma. Så jag kommer göra det. Och det är lite trist för er kanske. Men för mig är det kul. Det andra som är problemet är att berättelsen är så fruktansvärt välkänd att ni kanske somnar under predikan. Och det står ju fritt att göra. Alltså. Det får man göra om man vill. Det är ingen som hindrar er att somna under predikan. Men ja... Det blir inte så långt i alla fall, så det kan vara en tröst i bedövelsen. Och sen blir det kaffe efteråt. Det kan man se fram emot även under en predikan. Men nu ska vi alltså till Samarien. Och vi läser hela berättelsen ifrån Johannes 4. Och jag börjar med vers 3 och läser ända fram till vers 42. Lyssna, försök att hålla er alerta. Jag kommer inte att kommentera precis om allt som står i berättelsen här. Så ni behöver vara lite alerta under själva läsningen också. Ja. Johannes 4, vers 3. Jesus lämnade Judén och begav sig på nytt till Galileen. Och ni vet ju vad det finns då. Galileen är ju här inne. Va? Där. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått till stan för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp det med. Och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit till det vatten. Jesus sa, gå och hämta dig man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer alltså hennes moder. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne: det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där: kom, så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan det vara Messias? De gick ut i staden för att söka upp honom. Under tiden sa lärjungarna till Jesus: rabbi, kom och ät. Han svarade: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa då till varandra: kan någon ha kommit med mat till honom? Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat i skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller jordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda den inte behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sa till kvinnan: nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. 5 ganska snabba punkter tänkte jag ifrån den här långa berättelsen. Det första är lite om situationen, lite mera än det vi fick höra i det här dramat, eller vår egna drama. Sen lite om mötet mellan kvinnan och Jesus. Och sen lite om lärjungarna. Och sen lite om folket från staden. Och till sist 4 punkter för oss, tänkte jag. Så nu kan ni somna. Jesus var alltså på väg hem från Jerusalem till sin hemtrakt Galileen. Och det används ett väldigt konstigt uttryck i den här texten. Och det är att han måste ta vägen över Samarien. Det är inte alls sant, va? Det var ju ovanligt att judarna tog vägen över Samarien. Men han måste, därför att anden drev honom dit. Det var en andligt måste i att gå över Samarien. Just därför att det fanns människor där som behövde höra och möta honom. Så han gick alltså en ovanlig, kortare, men både besvärligare och lite obehagligare vägen över Samarien för att komma hem till Galileen. Och med sig alla sina lärjungar. Samarierna var ju ett knepigt folk. Vi läste om dem en del i Gamla testamentet. Det var ju så här att under Gamla testamentets tid så var det ju flera stora riken, välden, imperier som tog Israel i besittning. Och det första riktigt stora sånt välde som vi läser mycket om i Bibeln är assyrierna. Och de intog hela Palestina 700-talet före Kristus. Och de rörde till ganska rejält och flyttade om folk. Och det blev alltså andra människor kom in. Och just Samarien drabbades mera än andra delar av Israel just då. Sen kom ju babylonierna och tog Jerusalem och förde bort då många judar från Judén i fångenskap till Babylonien. Men kvar blev alltså samarier som var ett blandfolk från början. De blev ännu mer uppblandade under den här perioden då judarna var i Babylonien. Och sen då, när perserna kom, stora riket, och släppte fria judarna, återvända de ville till Judén, då kom de tillbaka till det här blandfolket, som ju var lite knepiga på många sätt. Dels var de uppblandade med andra människogrupper, och dels var deras religion lite knepig, och dels så fanns det andra politiska motsättningar. Och det blev alltså en väldigt spänning som vi läser om då i Esra Nehemja kring det här med ursprungsbefolkningen och de invandrade judarna, återvändande judarna ifrån Babylonien. Och vad var så speciellt med samarierna? Jo, deras religion var lite annorlunda. De var ju på ett sätt judar, men inte riktigt renrasiga judar. De var på ett sätt judar i tro, men inte riktigt troende judar på det sättet. De trodde bara på Moseböckerna som heliga skrifter. Så de hade alltså inte tillgång till Saltaren, profeterna, där man läste både om Gud och Guds uppenbarelse och Guds plan för frälsning och Guds Messias. De trodde på Messias, men en Messias som var en lärare, men inte en kung eller en frälsare. Det förklarar ju kvinnans lite virriga förståelse här. De hade inte tillgång till Jerusalem, så de skaffade sin egen kultplats, ett eget tempel. Så den byggde då mitt i Samarien på ett berg med Gerizim. Och den här berättelsen utspelar sig precis vid foten av det berget, berget Gerizim, som var så samariernas liksom heliga plats. Där det hade funnits ett tempel som hade förstörts av judarna i ett krig mellan judar och samarier. Så att där sitter då kvinnan, sitter på ett berget på ett tempel som inte finns. Och Jesus kommer gående från Jerusalem i ett tempel som finns. Man förstår känslor och spänningar mellan de här folkgrupperna. Och judarna var ju väldigt noga med vilka man umgicks med. Det här med vem man åt med och vem man liksom besökte i hemmen och så. Och man hade inget umgänge med samarierna. De var ju alltså orena, rituellt orena. Så att det krävdes ju ceremonier för att bli ren igen när man då åt ihop med samarier. Det var så spänt, knepigt. Jesus kommer alltså vandrande norrut här med sina lärjungar, och det är mitt på dagen och de är trötta och de rastar vid den här brunnen, Jakobs brunn. Lärjungarna går in i stan för att skaffa mat, köpa mat, och Jesus väntar på dem där vid brunnen då den här kvinnan kommer. Platsen Sykar är lite omstig var den egentligen låg. Det kanske är en liten stad eller by nära Tjeckien som var en stor viktig stad i centrala Samarien. Eller så är det Tjeckien som har ett annat namn, Sykar kanske. Men i vilket fall så ligger den här staden och brunnen vid foten av det här berget. Jesus är där alltså ensam då den här kvinnan kommer. Det är punkt två nu då, mötet mellan Jesus och kvinnan. Det är ju en skum tid det här att hämta vatten mitt på dagen. Det gör ju inte kvinnor i Orienten när det är varmt. Man kommer ju på kvällen i skymningen och med andra kvinnor. Och man hämtar vatten och skvallrar och har det mysigt ihop. Så här, va? Men hon kom ensam. Vi vet inte varför. Men kanske var det så att hon kändes lite utstött. Vi vet ju att hennes liv var lite knepigt då, med familjer och män och allt det här. Kanske var hon mobbad. Kanske var hon bara ensam. Men i alla fall, hon kom en mycket udda tid. Och Jesus då ber henne om vatten. Kvinnan blir väldigt förvånad. Och säger det till honom. Du är en jude. Du borde ha bättre vett alltså, än att be mig, en samarisk kvinna, om vatten. Du vet väl att du blir oren om du dricker det vatten jag ger dig. Och så kommer det här till lite mystiska skuggsamtalet då i bildspråk och missförstånd mellan Jesus och kvinnan. Då Jesus talar om något annat slags vatten. Ett vatten som är frälsningens liv och evigt liv med Gud. Men kvinnan då helt enkelt tänker på vanligt brunnsvatten. Bra, levande vatten. Alltså källvatten som flyter och flödar, som är friskt och bra. Men ändå vanligt vatten. Och det här kommer ju ingenstans egentligen, det här samtalet. Kvinnan författar ju aldrig vad Jesus vill säga riktigt. Och Jesus tvingas då att byta liksom samtalsämne lite grann efter att förklara att det här med livets vatten. Hon vill gärna ha vatten, men vanligt vatten. Och säger då, hämtar en man. Och då fattar ju kvinnan att Jesus är inte vem som helst. Han är en profet som har sett hennes liv på något sätt öppet och hennes trassliga familje. Historia, familjeliv och hennes nuvarande situation. Han måste vara en profet. Men ja, och då börjar man prata om det här med tillbedjan på tempel här och tempel där och var och så. Och det är intressant det Jesus säger här och kvinnan säger. Men för poängen är att de fattar ju inte vem Jesus är, va? Inte ens efter det här samtalet. Men de förstår att han måste vara någon slags messias, kanske möjligen. Men hennes bild av Messias var ju lite begränsad och lite knepig. Men i alla fall, ja, det här är något speciellt. Jag springer in i stan och berättar vem jag träffat. Och kanske vi kan få lite mera information sen längre fram, tänkte hon kanske. Och sprang. Men innan hon försvinner, punkt 3, så kommer lärjungarna tillbaka från sin inköpsresa till stan. Och de blir precis paff. Inte kanske utan att tala med en samariska. För att de har ju själva varit inne då och köpt mat av Samarien in i stan då. Så det var inte själva poängen här. Poängen är att ta med en kvinna, en judisk lärare, en rabbi. Talade aldrig med en kvinna offentligt. Det är inte ens med en fru faktiskt offentligt. Så att han sitter där, bara han och kvinnan, på en öppen plats vid en brunn och pratar. Vad kan det vara för någonting alltså? Och de är precis så här skärrade. Men de är för generade för att ens fråga dem varför och vad de talar om. Kvinnan försvinner och de här förvirrade lärarna tänker, ja men det här med maten, måste jag få lite mat då, alltså lunch. Och säger, nu är maten färdig, vi ska äta nu, säger de. Men Jesus säger, det finns viktiga saker än mat. De fattar inte det heller. Min mat, säger han då, är att göra hans vilja som har sänt mig. Alltså Jesu prioritering var att göra Guds vilja, medan lärjungarnas prioritering var att äta lunch. Ungefär så är det ju. I den berättelsen. Och så börjar då Jesus förklara vad som har hänt, vad som är på väg att hända, vad som har hänt och vad som kommer att hända. Det här att fälten, den andliga skörden är mogen. Nu, inte om flera månader utan nu. Och det är det som han har på att göra med kvinnan. Han har på att bära in skörden. Guds skörd för evigheten. Och de pratade om den här skörden, eller egentligen Jesus pratade mest, men jag tror inte att lärarna fattar vad han talar om där heller egentligen. Så de tänker bara på lunchen alltså. Men vi då som läser det här efteråt, vi förstår ju nu att det finns prioriteringar i livet, även för en lärjunge. Och Jesus valde då att prioritera Faderns vilja att bärga skörden medan lärarna tänkte på sin lunch. Punkt 4. Det är då de andra samarierna. Att kvinnan var ju ganska frimodig i alla fall. Han sprang in till stan då och berättade att man som är profet kanske är det messias. På något sätt så var hon så entusiastisk och så tänd att de började tro på henne alltså. Och de kom ut då i stan för att möta Jesus. Och jag tycker att det är intressant det här med punkterna. Det är liksom fyra snabba punkter på sätt när det gäller Jesus, kvinnan och stadsborna i Sykar. Det första säger att många kom till tro genom kvinnans vittnesbörd. Alltså hennes ofullständiga, lite frågande vittnesbörd väckte ändå tro hos människor. Så de kom ut för att möta Jesus och så bad dem att kom, stanna hos oss och berätta mera. Förklara vem du är, undervisa oss. Och sen tredje, många fler kom till tro efter de här dagarna när de hörde Jesu undervisning. Och punkt fyra, vad trodde de då? Jo, nu visste de att Jesus är världens frälsare. Wow. Vilken insikt. Och så snabbt. Mina slutpunkter då för oss själva här. Vad kan vi då lära oss av den här berättelsen som är så fruktansvärt välkänd? Jag tror det är egentligen fyra sådana här pang-pang-punkter som man inte kan undgå att påminna sig själv och andra om. Det första är ju det här faktumet att Jesus faktiskt är världens frälsare. Alltså. Denna tid av Dalai Lamor och gurus och grejer så är det ändå så att det är Jesus som är världens frälsare. Bara han kan ge oss livets vatten, frälsningens vatten. Bara han kan släcka den här djupa livstörsten som vi alla bär inom oss som människor. Bara han kan ge oss verklig mening i livet. Bara han kan ge oss evigt liv och hopp för evigheten. Jesus är verkligen världens frälsare och bara Jesus. Den andra punkten, lärdomen. Skörden är mogen. Det kanske inte ser så ut alltid, tycker vi själva. Men skörden är verkligen mogen. Människor går verkligen och väntar och längtar efter frid i hjärtat, efter mening med livet, efter ljus i mörkret, efter tröst i sorgen, efter hjälp i den här terrorfyllda existensen. Så är det. Skörden är mogen. Den har alltid varit mogen. Ända sedan Jesu dagar fram till idag. Skörden är alltid mogen. Människor är alltid där för oss som är villiga att förkunna evangeliet. Och det är den tredje punkten. Att budskapet om Jesus måste förkunnas. Överallt. Alltid. Till alla folk. Varför då? Jo, därför att Jesus är världens frälsare. Och alla folks frälsare. Och det här är då vår uppgift som lärjungar, som enskilda lärjungar, men också som församling, som kristenhet. Att förkunna det här budskapet om Jesus, världens frälsare. Och den fjärde och sista punkten här. Och det handlar om Guds rike. Och det är inte kanske själva temat i den här berättelsen, men det är ändå där väldigt tydligt. Guds rike är öppet för alla. Både för judar och samarier. Både för män och kvinnor. Både för folk som har ett redligt liv bakom sig. Fiskare och andra ordentliga hantverkare. Och kvinnor som den här kvinnan som har ett struligt liv bakom sig. Både för svenskar och utrikesfödda. Både för bofasta och flyktingar. Paulus säger så här: nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och den här sanningen får vi aldrig glömma, att Guds rike består inte av samarier eller judar eller bara ena eller andra. Eller svenskar eller andra. Vi är alla välkomna in i Guds rike. Jesus står med famnen öppen och välkomnar alla. För han är hela världens frälsare. Jesus, tackar dig för att du tog dig tid att lyda andens maning, Guds maning, faderns maning, och gå genom Samarien och stanna till vid Sykar, vid Jakobsbrunn, och prata med kvinnan och undervisa lärjungarna och möta folket i den här stan Sykar. Och tack för att Johannes blev inspirerad att skriva ner den här berättelsen på så fascinerande sätt. Jag tackar för ditt ord, och nu ber jag, Herre, att ditt ord ska gå in i våra hjärtan, träna in i våra hjärtan, så att vi påverkas och förvandlas av ditt ord. Tack för att ditt rike står öppet för alla. Amen.